Folke Olhagens intervju med domprosten Gustav Adolf Danell. Programmet sändes i Sveriges Radio lördagen den 26 oktober 1963 i program 1.
Äntligen stod prästen i predikstolen, vill det många mena, den 27 september 1958. Debatten kring att hava eller icke hava kvinnliga präster i Svea rike hade gått in i sitt slutskede. Det var dags för slutpläderingarna vid 57-58 års kyrkomöte. Prästen i fråga var prosten, ja, domprosten G.A. Danell i Växjö stift. Predikstolen var riksdagens första kammare tribun. Den stridbare talade och sade bland mycket, mycket annat detta.
Det apostoliska ämbete som Kristus själv instiftat, det är manligt. Och dess fortsättning som vi ser framförallt i pastoralbrevet, det är manligt. Denna sak är otvetydigt klar och bekräftas negativt av det här vid detta kyrkomöte så mycket debatterade ställena i första kor 14 och första tim 2:12, förbuden för kvinna att predika, att inneha läroämbete. Aposteln Paulus säger att detta är Herrens bud, och den som ifrågasätter detta om dem uttalar han de stränga orden: om någon ignorerar detta så må han ignoreras. Det är en form av anatema som träffar alla dem som i denna tid mer eller mindre virtuost sätter allehanda frågetecken inför apostelns föreskrifter.
Det gick, som vi vet, Gustav Adolf Danell och hans meningsfränder emot i slutvoteringen. Men kyrklig samling fortsätter kampen, och just ikväll slår bekännelsefronten bivack i Danells hemmakvarter. Biskop Gertz och hans anhängare är förlagda till Växjö för höstmanöver. Men här gäller ju nu Gustav Adolf Danell. Han är inte bara den lite ättrige kyrkopolitiken. Han är i lika hög grad själasörjaren, liturgen i Fotsid med skrud, i själakoret i Växjö domkyrka, i morgonväktens tidebön. Gustav Adolf Danell vigdes till präst i Skara domkyrka 1934 av sin far, biskop Hjalmar Danell. Som jag minns honom när han vandrade Gunnar Wennerbergsgatan framåt, så hade han ett, vad väl idrottsreporten skulle nämna, drive i det lite knyckiga steget och ett nu herran anamma i blicken. Han fick sin första recension efter en predikan i Ord söder om Herrljunga.
Jag predikade första gången över texten om bröllop i Kana.
Ja.
Det var inte så lätt. Men jag kommer inte ihåg vad jag sa, men jag hörde en kommentar efteråt. På den tiden får man inte bil till kyrkan utan i kyrkbussar. en yngre kamrat som hade uppsnappat då kommentarerna och sa att det var en djärv rackare. Jag vet inte vad som hade framkallat denna anmärkning.
Den där djärv rackaren, ja, om vi skulle ta och titta lite närmare på honom ifrån början, alltså ifrån Brunsbo. Hur upplevde du barndomsmiljön?
Ja, det var jag nog inte precis någon djärv rackare. Jag var mycket, mycket stillsam person, tror jag. Väldigt blyg och, som man var på den tiden, de flesta. Men det var ju en uppväxtmiljö som man naturligtvis får vara väldigt tacksam för. Vi var en väldigt stor familj.
10 syskon,
ja. Den yngsta föddes när den äldsta var knappt 16 år, så det var, vi var ju nära på varandra. Vi bodde i ett stort hus där. Och ett hus som ända fram till 1935, när min far avgick, saknade alla så kallade moderna bekvämligheter utom elektriskt ljus. Alltså utan vatten, utan avlopp, utan centralvärme. Kakelugnseldning i alla dessa rum. Och därtill kom att det var ju en även för den tiden osedvanlig stor gästfrihet. Det var mycket vanligt vid jularna, så som jag minns om, att vi var över 20 personers hushåll, alltså 12 personer själva familjen och så naturligtvis en årsliga hembiträden och så ytterligare en hel gäster. Vice pastorn som också de bodde i en flygel och åt i familjen.
Och så skulle ni ändå in till Skara kyrka och till Skara skola.
Jaha, vi bodde ju egentligen inte i Skara församling utan i Skånes Åsaka som var biskopens förbände. Och det var i den egenskapen han hade vice pastor. Han var alltså kyrkoherde i Skånes Åsaka. Men vi for ju i allmänhet, eller gick till Skara domkyrka som låg en fjärdingsväg, som man sa på den tiden, något över 2 kilometer.
Ni får med häst.
Jaha, de som fick plats där. Det var ju olika åktorn. Dels en droska, den tog inte så många. Så var det en charabang, eller vurst brukar vi kalla det. Där kunde det väl sitta 6 personer, 7. 6 stora och en liten, och så en på kuskbocken utan kusken. Men de som inte fick plats där, de fick gå till fots eller möjligen cykla. På den cykel som fanns. Det brukar, i början så fanns det bara en cykel som man fick skifta om då, som också var brukligt på den tiden. Man cyklade 1 kilometer och så la man cykeln, och så gick man ett stycke och så kom nästa man och tog cykeln och cyklade om. Det var ett vanligt sätt att förkorta vägen.
Kan du komma ihåg när du liksom blev klar på att du skulle bli präst?
Jag minns inte så bestämt, men det var när jag hade tagit studenten 1927. Då måste man ju bestämma sig för något. Vi hade naturligtvis funderat på det, men fastän man var uppvuxen i prästfamilj så hade man givetvis den där känslan att prästämbetet var något särskilt som man inte utan vidare gav sig in på. Men det låter kanske lustigt att säga, eller egendomligt att säga, men ja, man tyckte man dög inte till någonting annat.
Hade du funderat på något annat?
Ja, när jag var mindre så tänkte jag bli veterinär, men det tror jag inte heller jag skulle passa så bra till. Jag var intresserad av djur under mina yngre år.
Och så småningom så blev det den ortodoxe Gustav Adolf Danell, och din fader Hjalmar kallades visst för ortodoxie.
Professor under sin Uppsala tid. Ja, han betraktas ju då omkring sekelskiftet som den gamla trons främste försvarare i Uppsala. Sen tror jag att det måste ha skett någon förändring i hans åskådning under hans biskopstid. Jag vet inte hur det där gick till. Han själv sa vid något tillfälle när jag på gamla dagar att han hade haft samma uppfattning hela tiden, men det var väl kanske inte riktigt så då. Det var alltså inte något sånt där så kallat stockkonservativt hem på det sättet i teologiska frågor, utan jag skulle vilja säga att den undervisning jag fick i konfirmandundervisningen av min far, det var väl snarast en slags modifierad, mycket modifierad ortodoxi i så fall, eller man kunde rent utav säga en moderat liberalism på vissa punkter. Kunde man kalla det liberal teologi, men modifierad naturligtvis.
Hur känns det idag nu att föra fram den här tron? Är det motvind?
Det är väl både och. Det blåser väl åt bägge hållen. Själv har jag ju en... ja, det har ju, den saken har ju dels en rent personlig sida och sen vad ska man säga... Det har naturligtvis...
Principiell sida.
Principiell, ja, det är en principiell sida och så...
Logisk.
Ja, och sen kan man tänka på möjligheten att arbeta i en församling. Allt det där hänger ju ihop. Om man inte tror på en sak så kan man inte tala för det. Det är alltså inte så att man hittar på att nu ska man vara ortodox eller någonting sådär, eller konservativ, utan det blir ju precis en sanningsfråga. Jag kan åtminstone inte tala för en sak som jag inte tror på. Men tror jag på den så försöker jag tala för den, även om folk inte tycker om det. Så är det sant så är det sant. Och det är en personlig livsfråga, för att nu ta till ett riktigt ord. Det är faktiskt så. När jag alltså började min prästtjänst som ung nyvigd präst, som var jag som de allra flesta då givetvis fostrad i en mer eller mindre liberal teologisk uppfattning. Och det gick mig som är väldigt många andra att man fann att det gick inte. Man begrep inte först vad felet var. Man sökte på olika håll, men efterhand har jag åtminstone kommit till den uppfattningen att en av de väsentligaste orsakerna till både personliga svårigheter och svårighet att arbeta som präst, det berodde just på att man hade fått i många stycken en ohållbar teologisk barlastmässig.
Men den har klarnat nu, tycker du?
Ja, det har man, det tycker man ju själv åtminstone.
Ja.
Det betyder ju inte på något vis att man tror sig sitta inne med lösning på alla gåtor, men på vissa punkter så förefaller mig saken vara klarare.
Du har ju blivit en barrikadkämpe, och det är väl inte minst via Pauli brev till Korintierna.
Ja, så ja.
Och kyrkmötet, det förra kyrkmötet.
Ja.
Kvinnan tiger.
Ja, det är väl kanske så. Det vet jag inte riktigt var det kom sig att just jag kom i skottgluggen eller i rampljuset, eller vad man ska säga. Det var ju många som stod på samma linje. Men jag kan ju säga att det är ju också frågan om en till sist vad som är sant och riktigt och inte vad som är opportunt. De flesta vill väl erkänna ändå inom kyrkan att Bibeln är Guds ord, eller åtminstone att Guds ord finns där, men sen blir själva tillämpningen den ena parten menar alltså att just den här detaljen omkring jag bäst, och den är en tidsbunden ordningsfråga bara. De förnekar ju inte att det står så i Bibeln. Det finns väl knappast några som påstår att Bibeln är emot. Är för den här reformen. Alltså Nya Testamentet självt. Det egendomliga är att man menar då att Nya Testamentet inte längre gäller på den punkten. Men jag och andra har ju alltså den uppfattningen att det är inte bara en tidsbunden konstig sak det där, utan det är någonting som jag har sett att förstå verkligen. Och det betyder naturligtvis inte någon diskriminering av kvinnor, så uppfattas det ju också, men det är frågan om olika uppgifter.
Ritualisten Danell, du har väl blivit beskylld, eller, ja, eller det sägs att du är ritualist, det är kanske ingenting att vara beskylld för.
Nu talas det inte så mycket om det, därför att den här kvinnoprästfrågan har kommit så i förgrunden. Men innan den blev aktuell, så var det ju mera den saken som var det stora stridsäpplet i Svenska kyrkan. Mm. Och det får jag ju säga att det är bättre på ett sätt nu, fast det kan ha känts hårdare. Det har ändå blivit en viss sanering i den teologiska debatten när allt kommer omkring. För att före 1957, då var det såna här mera perifera frågor som riter och mässkläder och allt det där som var det ständigt återkommande debattämnet på vid prästliga sammankomster, och som vållade en hel del slitningar och sådär. Men det har alltså i viss mån reducerats till sina rätta proportioner. Nu har
perifera, sa du?
Ja, jag menar, de här rituella sakerna är ju ändå perifera ting. Det är ju inte nödvändiga ting. Man behöver strängt taget inte ha några speciella riter för att fira gudstjänsten. Det är ju, man kan ha mer eller mindre. Men genom den här, under de här sista åren har ju mycket väsentligare frågor kommit in i debatten. Här gäller det först och främst bibelsynen. Här gäller det förhållandet mellan vad man med något förenklad terminologi kan kalla ortodox och liberal teologi. Hela grundinställningen i frågan om kristna tron har kommit mer i centrum. Och det menar jag är en vinst.
Men kan man alltså idag dra en gränslinje mellan låg och hög kyrklighet?
Ja, de där uttrycken är ju för det mesta missbrukare.
Ja, det vore bra.
Man skulle egentligen varje gång man använder dem tala om vad man menar.
Ja.
Det vore nyttigt med sån här uppsaliensisk begreppsanalys, för att det ställer till mycket problem.
Kan du hjälpa oss här nu?
Ja, först och främst kan man ju säga att högkyrklig är inte så lyckat termer, för det verkar lite högfärdigt. Det kan ju hända högkyrkliga präster ofta har varit lite högfärdiga, men att vi har varit det, men, och är det kanske också, men det ger gärna från början en lite negativ inställning. Men det är låg, det låter mera ödmjukt, och det finns väl bägge sorterna på det hållet också. Men sen har det sett en förändring beträffande användningen av termerna. Före 1957-1958 då betecknade högkyrklig här i Sverige den så kallade ritualistiska riktningen, alltså som intresserar sig för gudstjänstlivet, för liturgien och i synnerhet för nattvardens återförande i gudstjänstlivets centrum. Under det lågkyrkliga betecknade med den rosenianska väckelsefromheten, alltså Fosterlandsstiftelsen och liknande rörelser. Det var ju de lågkyrkliga. Sen fanns en tredje betydelse, en äldre användning utav högkyrklig. Även chartuanerna har ju kallats högkyrkliga innan den här moderna högkyrkligen kom in i bilden här. Så brukade högkyrklig beteckna någon som var lite stram emot andra rörelser, andra friare rörelser, avvisande, höll på kyrkan alltså och inte ville ha samarbete och sådär. Så det är redan förut har det varit en viss begreppsvirring. Men nu efter 1957-58 års kyrkomöten så har man lagt in något helt annat i beteckningarna högkyrklig och lågkyrklig. Högkyrklig har då blivit från motståndarnas sida en samhällsbeteckning på alla de som hör till kyrklig samling. Och det är ju en alldeles felaktig bild, för det finns ju både hög- och lågkyrkliga. Det finns rosenianer, det finns bibeltrogna vänner, det finns nordöstringar, det finns schartauaner, det finns så kallade högkyrkliga. Och det har man använt för att misstänkliggöra hela kyrklig samling som en katoliserande, romaniserande riktning. För högkyrklig, den där som intresserar sig för liturgi, misstänker sig gärna för att vara romaniserande. Mm. Och så har lågkyrklig kommit att beteckna alla de andra, de som är för kvinnliga präster. Det är en helt ny innebörd som skapar en alldeles onödig förvirring.
Men föreligger det ett närmande från det högkyrkliga mot det katolska, alltså i realistiskt?
Det tror jag inte. Här har skett från så kallat högkyrkligt håll en hel del konversioner till Rom under de sista åren. Det har ju också sina negativa orsaker, detta att man blivit så trött på svenska kyrkan, dess hållningslöshet alltså, och eftergivenhet i alla möjliga frågor. Alltså, det kan man ju mycket väl förstå att både präster och kyrkfolk blir besvikna när kyrkoledningen inte försvarar oss och att han ger efter gång på gång. Det verkar mycket deprimerande på oss. Men det är ju inte skäl nog att gå till Rom. Jag brukar för min del säga att det är ju ingen lösning på något sätt. Därför att vi menar ju att romska kyrkan har ju andra saker som strider mot Bibeln.
Den hållningslösheten som du talar om, kan man
exempel på den? Ja, det kanske inte är rätt ord, hållningslöshet. Jag menar denna ständiga eftergiftspolitik som präglat kyrkan. Det är väldigt vanligt det där att när en fråga kommer upp i kyrkomötet så ifrån statliga myndighetssida så utövas en viss påtryckning, om man säger det, om nu inte kyrkomötet antar det här förslaget, ja då kan det ju hända att kyrkomötet upphävs, eller man upphäver dess vetorätt eller någonting sånt där, och det är vanskligt att gå emot Kungl. Majestät och riksdagen och så vidare via tvångsläge. Samma argument användes vid senaste kyrkomötet också när det gäller biskopsavslag. Det är bäst att ta den, för att vi ska inte gå emot det. Jag menar hela denna inställning att man inte bedömer en fråga, jag ville säga nästan uteslutande ifrån kyrklig synpunkt. Inte taktiskt, opportunistiskt måste man ju säga också.
Din önskebild av svenska kyrkan idag, vad skulle den vara?
Jag menar inte att den skulle inta någon sån där arrogant hållning, men jag kan inte förstå annat än att svenska kyrkan borde inta en mera självständig hållning. Nu är det ju saken den att genom själva systemet den nu rådande systemet, så är det ju väldigt svårt att hävda förstås den nära förbindelse som kyrkan har med staten, och den karaktär av folkkyrka utan nästan några gränser alls, den gör ju att på rent laglig väg personer och riktningar som egentligen inte har någon starkare känsla för kristendom själv, som inte deltar i kyrkans gudstjänstliv egentligen, får ett mycket stort inflytande kyrkans beslut, kyrkomötets beslut och så vidare. Det går ju igenom uppifrån ända ner i det här. Man tänker i den lokalförsamlingarna är det ju så, det är politiska partierna som gör upp kandidatlistor i de allra flesta fall. Man kan alltså knappast komma in i kyrkofullmäktige utan att tillhöra politiskt parti, godkännas av partigruppen. Jag har kommit in i mitt eget kyrkofullmäktige genom att jag gick fram en särlista. Jag är inte engagerad i något politiskt parti.
Om man jämför det där med frikyrkan.
Ja.
Om du gör den jämförelsen.
Ja, jag har ju inga inre erfarenheter av frikyrkan. Jag förstår mycket väl att en frikyrka har sina problem i högsta grad. Och där om det i vår kyrka på viss sätt är för lite gränser, det finns nästan inga gränser alls, så blir det väl det motsatta förhållandet i frikyrka, att det gärna blir för trångt. Att det är för att många frikyrkomän som har lämnat där och tyckte att det har blivit för trångt och snävt på något vis. Hos oss är det nog många som längtar efter något slags gränser. Vi vet ju, det var ju framme vid senaste kyrkomötet detta, att det inte ens dop krävs för medlemskap i Svenska kyrkan. Man behöver inte ha någon som helst kristen åskådning eller vara med i det kyrkliga livet på något sätt, och ändå så har man alla rättigheter, kan fungera i nästan vilken ställning som helst inom kyrkan. Men det kan ju inte vara riktigt. Man frågar det till sist om det är en kyrka.
Men porten ska stå öppen.
Det finns ingen port med det, för att det finns inga murar, och det kan man inte tala någon port. Man kan komma in var som helst.
Jag vet inte om det var en tillfällighet, men den sköna hymn vi hörde här i morse, det var mest kvinnoröster.
Ja, det är riktigt. Nu sammanhänger det ju delvis med det att just på morgnarna är det ju svårare för de flesta män att komma ifrån. Alltså det finns väl flera kvinnor som har möjlighet att komma ifrån. Alltså. Det är klart att det skulle kunna finnas män också, pensionärer och andra, men det är huvudsaken.
Men det finns väl en så kallad karttorka i?
Ja, den lider vi naturligtvis av också här, som på de flesta församlingar. Att det är övervägande kvinnligt inslag i gudstjänsterna.
Är den analyserad igen?
Nej, inte här. Jag har ingen statistik på det. Det kan ju vara lika bra, men i Tidaholm, där jag förr tjänstgjorde, där gjorde vi så faktiskt att vi antecknade för varje gudstjänst inte bara antalet gudstjänstbesökare utan män och kvinnor. Och där var det i regel dubbelt så många kvinnor som män. Och det tror jag är rätt typiskt för många församlingar. Det kan nog vara ännu sämre procent för männen.
Vad tror du att det innerst inne kan bero på?
Ja, dels tror jag att det ligger någon sanning i det som i den där beteckningen som tyskarna har för kvinnorna, deras fromme geschlecht, det fromma könet, att det är väl ändå så att kvinnan är mera religiös lag kanske, på ett sätt. Sen undrar jag, det är bara spekulationer som framför bara med frågetecken, men man kan ju fråga sig om det inte är så att den kyrkliga och teologiska utvecklingen och förkunnelsens art under de sista, låt mig säga, 50 år har medverkat till att männen försvunnit. Det finns väl en viss skillnad mellan manligt och kvinnligt psyke, även om det är hemskt vanskligt att ingå på det. Men kanske är det så att männen gärna tänker mera principiellt, även opersonligt naturligtvis, kanske logiskt, vilket inte betyder, jag menar inte att kvinnorna är ologiska, men de tänker mera intuitivt, de tänker mera personligt. Och jag har tänkt mig möjligen att när nu kristendomen faktiskt här i vårt land, som överhuvudtaget i västerlandet, befinner sig i en kritisk ställning, det blir en påtaglig klyfta mellan folks allmänna tänkesätt och kristendom. Det är inte, man har inte den kristna åskådningen som självklar, vilket väl ändå var fallet för 100 år sedan och längre tillbaka i tiden, att det var den självklara livsåskådningen, även om man inte lydde den. Nu går det alltså inte intellektuellt ihop, och om man tror att kristendomen är mer eller mindre myter och legender och religion är en slags känslosak. Jag skulle tro för min del att männen föredrar, medvetet eller omedvetet, konsekvenserna av det här, att det är inte realiteter, det här är inte något som karar, det är inte verklighet. Men kvinnorna är mera lojala, kanske på ett sätt mera konservativa, i god mening alltså, bevarande alltså, och de stannar kvar. De har kanske också mera känsla. Det är ju inget fel att ha känslolivet mer utvecklat. Alltså, om man nu tänker sig att förkunnelsen och läran i kyrkan blir mer och mer urvattnad, och mer tunn, intellektuellt otillfredsställande, och därför kanske får kompensera sig med mera på det känslolivets område, så kanske det blir män som först försvinner. Det där är naturligtvis en sanning med många modifikationer, för att det finns ju män som är tvärtom och kvinnor som är på ett helt annat sätt.
Ja, här har jag suttit och pratat med domprosten Gustav Adolf Danell, och det lär ju finnas något som heter biskopssjuka, och jag vet att det är ett sånt ämne som man inte hör upp kanske, men du har ju stått på ett antal förslag.
Ja. Jag har visst gjort. Jag kan inte räkna dem alla, kanske man kan säga.
Hur många är det förresten?
Ja, nej. Ja, till 8 kan man ju räkna. Det är bara 8 gånger. Ja.
Det är väl inte så många som har gjort det i historien, vad jag vet.
Jag vet inte om någon annan. Det är kanske minst en svensk rekord om det ska vara.
Ja, det... ja, är det en offergärning, tror du? På något sätt detta. Har du fått lida för din ortodoxa inställning här?
Ja. Det är väl att kanske att... Ja, det är kanske att ta till för mycket ändå. Om man tänker på vad verkligt lidande är, så kanske man kanske ska vara försiktig med det. Om man blir förbegången några gånger så... Nej, ibland kan det ju bero på tillfälligheter, ibland kan det vara rättvist, ibland kan det vara en heder. Det kan ju hända att det för närvarande är så att man kan säga att det är närmast en heder som nämner. Eller vad man ska säga, att vi förbegången.
Det var domprosten i Växjö, Gustav Adolf Danell, som intervjuades av Folke Olhagen.